Runt Hönö ligger urgamla klippor och vittnar om Guds trofasthet. Och just i dessa dagar och idag så samlar de här klipporna på solens värme för att du ska kunna sträcka ut dig på de välslipade formationerna och bli uppvärmd även underifrån. Det är väl härligt. Havet framför sin mäktiga symfoni om Guds oändlighet och respektingivande storhet. Och det känns så passande för mig att få öppna för oss en skatt de här dagarna. Snart ska jag säga vad skatten består av. Det handlar om en Gud som inte jäckas av de vresigaste stormar eller de skummande kaskaderna runt hönösbränningar, utan har allt under kontroll. Det handlar om en Gud som har fostrat en öbefolkning av fiskare och sjömän som haft sin inkomst i havets inte alltid så lättfångade läckerheter. Och där farorna ständigt lurar och där krigstiden skördade sina offer. På denna ö så full av historia och skönhet har jag nu den stora glädjen att tillsammans med er öppna en verklig skattkista. Den är inte funnen i havet, men den besjunger och längtar efter den Gud som har skapat jord och himmel och hav och allt liv som rör sig i dessa domäner. Allt ifrån mullvarden som rör sig under jorden och hjorten som smidigt rör sig genom skogen och nässelfjärilen som fladdrar här ute på konferenssängen till örnen som med sina väldiga vingar låter sig bäras upp av de stigande vindarna. Jag hoppas vi ska njuta tillsammans av skön poesi, men också tröstas, uppmuntras, upprymmas, inspireras och glädjas över de storslagna sanningarna om Gud som denna skatt förmedlar. Den har nämligen ett ärende till dig som idag möjligen befinner dig i sorg eller brottas med tvivel eller känner dig nedtryckt och förtvivlad, ja, helt enkelt övergiven av Gud. Till dig som lever i fruktan och oro, men också till dig som känner stor glädje och tacksamhet och gärna skulle vilja dansa och sjunga just nu om det bara gavs tillfälle. Och det ska det göras. Alltså har den här skatten ett ärende till oss alla. Över hälften av Gamla testamentets skrifter är givna i poetisk form. Och vi ska se en liten översikt, tänkte jag, av Gamla testamentets litteratur. Jag får den på skärmen här. När den talar till oss i poesins språk, de första böckerna är ju rent historiska böcker. Men även där glimmar det till av poesi lite här och där. Men de historiska böckerna är ju annars i prosaform. Första Mosebok, till och med Esters bok. Sen kommer de poetiska böckerna. Det Jobb, Ordspråksboken och Predikaren tillhör vishetslitteraturen i den poetiska genren. Och så kommer då den lyriska diktningen. Saltaren, Höga visan och även Klagovisorna, fast den står efter Jeremia, eftersom Jeremia var författare. Men de här sistnämnda var alltså en diktning som skulle inte bara läsas utan sjungas fram, den lyriska diktningen. Och sen kommer ju profetböckerna, de fyra stora profeterna. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. Och så kommer de 12 mindre profeterna. Inte det för att de var mindre till växten, utan mindre till sitt omfång rent litterärt. Men alla har sitt unika bidrag till den totala uppenbarelsen. Nya testamentet har ju också en liknande inledning som nu, eller uppdelning av de historiska böckerna först. Evangelierna, apostlagärningarna. Och så kommer en brevlitteratur och så kommer en profetisk bok på slutet. Ja. Vad vill det här säga oss? Just att Gud har valt att kommunicera till oss i poesins form. Jag tror att när Gud valde att på något sätt nå människan med ett tilltal så nöjde han sig inte med vilken språkform som helst. Han valde med förkärlek och noggrannhet poeterna och musikerna som redskap för sin uppenbarelse. För Gud är aldrig intresserad bara av vad som sägs, utan också hur det sägs. Och eftersom Gud är en vacker Gud och all skönhetskälla, så har det också kommit till uttryck i den litteratur som inspirerats av den heliga ande och bevarats åt oss. Gud är angelägen om att beröra oss på djupast tänkbara nivå. Och till detta lämpade sig den hebreiska poesin ypperligt. För den hebreiska poesin bygger inte på rim i traditionell västerländsk mening, som när vi sjunger: nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min fader, min träddomstid är slut. Det är glader och fader och ut och slut, eller hur? Det rimmar så. Så gör inte den hebreiska poesin. Ändå så rimmar den på olika sätt. Det är tankerim mera som den är konstruerad utifrån. På så sätt att den andra vershalvan i en vers rimmar med den första vershalvan. Till exempel, och nu tar jag Jesaja, han var ju en poet av hög rang, en av världslitteraturens största författare. Han säger i inledningen av sin profetbok: om era synder är röda som scharlaken kan det bli vita som snö. Och nu ska han säga samma sak igen, men han kan ju inte använda samma ord precis, för då vore det ju en meningslös upprepning, eller hur? Utan han väljer ett annat uttryck. Om de är röda som purpur kan det bli som vit ull. Men du ser hur det rimmar. Ena röda som scharlaken, röda som purpur, vit som snö, vit som ull. Och så där är nästan var varannan vers i hela den hebreiska poesin uppbyggd. Och det är en förträfflig pedagogik i det här, tycker jag. För första gången det sägs så åker ni liksom halvvägs i medvetandet. Men andra gången så landade med full kraft i hjärtat utan att vi riktigt märker det. Utan att vi hinner liksom få upp garden, utan det bara sitter där. Ja, som en väl inpräntad sanning. En mycket fascinerande sak att tänka på när vi öppnar Psaltaren, som vi alltså ska göra snart, det är ju att det var Jesu bönbok. Har ni tänkt på det? Psaltaren hade stor plats i Jesu liv. Han växte ju upp med Gamla testamentets skrifter och citerade ofta från Gamla testamentet, och oftast just ifrån Psaltaren. Inte minst när det gällde hans anspråk på att den talade profetiskt om hans person och gärning. Nya testamentets författare citerade ofta från skrifterna, men oftast också de från just Psaltaren. Det finns 93 verser eller fraser i Nya testamentet som är hämtade från Psaltaren. Kyrkofäderna använde ofta Psaltaren i sin undervisning, och på 200-talet så skrev Origenes i Alexandria en av de första kommentarerna över Psaltaren. Om vi går framåt i historien så sa Martin Luther att Psaltaren var hans bästa medicin mot hans depressiva besvär som han hade jobbat med livet igenom faktiskt. John Calvin kallade Psaltaren för själens mest detaljerade anatomi. Och kyrkofadern Athanasius, också han i Alexandria på 200-300-talet, kommenterade Psaltaren med följande ord: merparten av skriften talar ju till oss. Det vill säga undervisar, ger föreskrifter, principer och motivation för ett heligt liv. Men Psaltaren talar för oss. Och samtidigt som Psaltaren ju är människors ord, människors böner, människors lovprisning och rop till Gud, längtan efter Gud, så är det samtidigt Guds ord till oss och för oss. Hur kan det hänga ihop? Kanske man kan säga som Dietrich Bonhoeffer, som just skrev en bönbok med utgångspunkt från Psaltaren, att det är böner som Gud gav till oss att bedja i Jesu Kristi namn. Gud gav de här bönerna genom sina tjänare och deras livssituation för att vi skulle kunna stämma in i de tidsåldrarna igenom. Liksom. Jesus själv hävdade, och det här inger stor respekt för Psaltarboken nu när snart ska öppna den. Jesus hävdade att det var på andens, den heliga andens ingivelse som David till exempel skrev profetiskt om honom, om Jesus i psalm 110. Och om du tänker på samtalet med de två nedslagna och förvirrade lärjungarna på väg bort från Jerusalem mot Emmaus, och Jesus slutar upp vid deras sida. Och det stora tycker jag i det ögonblicket är ju att han inte avslöjar sig själv som den nyuppståndne Kristus i egen hög person, vilket skulle ha fått dem att genast deras tvivel skulle ha försvunnit och blåst bort på sekunder. Men istället så gör han någonting märkligt. Han tar fram skrifterna och liksom upphöjer skrifterna till en högre auktoritet än åsynen av hans egen uppståndna person. Det är märkligt. Men det kanske var det för att han visste att han själv snart skulle vara borta från scenen. Men skrifterna skulle vara kvar. Och då menar han, ha era liv och er tro grundad där, så kommer det att fortsätta att hålla en enstaka upplevelse av att ha sett Jesus. Nå, då började Jesus för de här lärjungarna. Med början hos Moses står det, och i alla profeterna förklarade för dem vad som var sagt om honom. Överallt i skrifterna. Och så säger han, allt måste ju uppfyllas som står skrivet om mig. I Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Och det gör att man med särskild nyfikenhet också kan komma till just salten och undra, vad kan det stå om Jesus här? Och det ska jag ägna ett av studierna åt, de messianska psalmerna. Det finns många så vi hinner inte med alla, men någon ska vi hinna med. Så långt vi vet så är saltarens författare antingen kungar eller präster. David, vi ska tala lite mer om David en annan dag, anges som författare till hälften av psalmerna. Det är 150 psalmer som du vet. Salomo till två av psalmerna bara, vilket är lite förvånansvärt. För likt sin far David så var ju Salomo också en stor poet. Han har ju skrivit, står det, 3000 ordspråk, av vilka bara 500 finns med i ordspråksboken. Vilket man kan kanske beklaga lite grann, men alla kanske inte ägde samma dignitet som de som kom med. Och likadant med psalmerna, va? Han skrev ju 1005 sånger och bara två finns med i Saltaren. Nåja, de är bra nog. Men man kan nu tänka, oj, tänk om vi hade fått med det andra också. Liksom. Mose, den gamle gudsmannen, skrev en psalm som finns med i Saltaren, psalm 90. Andra författare som anges, Asaf, Koras söner, Etan, var alla av prästerlig släkt. Psalm 90, alltså den äldsta psalmen då av Mose, skriven kanske på 1200-1400-talet, vi vet inte riktigt. Och den sista av psalmerna, kanske tillkommen under eller efter fångenskapen, några av dem i alla fall. Och det innebär ett spann på 1000 år åtminstone som den här diktningen har kommit till. Och ändå har samma höga tema om Guds härlighet, om Guds nåd och trofasthet och människors längtan efter att få vara nära den guden. Den hebreiska titeln för saltaren betyder lovsånger. Och det beror på att huvudkaraktären i den här boken är lovsånger. Den grekiska titeln psalmoi, som vi har fått saltaren ifrån och psalmer ifrån, betyder sånger som ska sjungas till ackompanjemang av stränginstrument. De skulle alltid sjungas fram och det skulle ackompanjeras. Vi har texten men vi har inte musiken kvar. Och det kan man kanske, vad synd, men jag tror det är bra. För tänk om musiken hade funnits kvar, då skulle alla säga det här är det enda bibliska sättet att spela på. Och jag tror kanske Gud, den helige ande, medvetet lämnade noterna åt sidan och gav oss texten. Och det är bra, för varje kultur har frihet att uttrycka sin poesi till musik helt fritt. Nästan alla psalmer innehåller något element av lovprisning till Gud för hans godhet, nåd och trofasthet. Och det framgår av varje bok i Saltaren. Nu sa jag inte varje psalm, utan du vet, Saltaren är uppdelad i 5 böcker. Har du tänkt på det? Och man tror att det är en eftersträvan att vara i parallellitet med de 5 Moseböckerna. Innehållsmässigt lite grann så också. Men det ska jag inte gå in på. Men vi ska ändå titta på de här 5 avdelningarna av Saltaren. Om vi får upp lovsångsmotivet på skärmen där, så ser ni att varje sån här bok, den första boken innehåller 41 psalmer, avslutas med en lovprisning. Lovad vare Herren Israels Gud från evighet till evighet. Bok 2, psalm 42-72, Lovad vare hans härliga namn för evigt. Hela jorden var det full av hans ära. Amen, amen. Bok 3 avslutas med psalm 89, sista versen. Lovad vare Herren i evighet. Amen, amen. Bok 4 avslutas med psalm 106, sista vers. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket ska säga amen, halleluja. Och så den sista psalmen i Saltaren i psalm 150, sista versen. Må allt som andas prisa Herren. Och det är allt som andas. Det är mycket det. Både i hav och på jord och i atmosfären. Vi ska återkomma till det här storslagna motivet när vi tittar på psalm 19 så småningom. Så vi ska under den här veckan studera då olika typer av psalmer. Det finns rent undervisande psalmer av vilka vi ska titta på en eller två idag. Det finns messianska psalmer som jag antyder profetiskt om Kristus. Det finns rena bönesalmer som människor alltså utgjuter sina hjärtan i tider av förtvivlan och Guds övergivenhet. Vi ska titta på bland annat psalm 42, tårarnas poesi. Och botsalmen, om vi hinner, psalm 51. En psalm där David vädjar till Gud om rening från synd. Och så lovprisningssalmer. Jag tror vi ska hinna psalm 148, det vore väldigt roligt. Något som har gjort starkt intryck på mig, det är författarnas stora kärlek till Guds ord, till gamla testamentets skrifter. Vi kanske ibland rynkar lite på näsan när vi säger gamla testamentet. Det är ju tungt och mastigt och lagiskt och så vidare. Men när man tittar på Psaltarförfattarna så var de helt upprymda över lagen, Mose, profeterna och skrifterna. Och kanske Jesus själv, höll jag på att säga, fröjdade sig över gamla testamentet. I jämförelse då borde ju vi känna ännu större glädje som också har nya testamentets skrifter och uppenbarelse att fördjupa oss i, att läsa, att bli upprymda utav. Så låt oss betrakta psalm 119, några avsnitt där, så får ni se hur författaren, vi vet inte vilken det är i det här avseendet, uttrycker sin kärlek till Guds ord på olika sätt. Psalm 119, vi tar avsnitt A där, om vi kan få upp det. Titta hur han uttrycker sig. Det är psalm 119. Det var lite en annan psalm, tror jag, som kom upp. I vilket fall, jag läser själv. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Dina vittnesbörd är min glädje. Vers 24. Och de är mina rådgivare. Jag har min lust i dina bud. Ja, jag älskar dem. Vers 54 kommer där. Dina stadgar är min lovsång. Var jag än befinner mig. Det här andas ju inte någonting tungt, eller hur? För mig är den lag du förkunnat mer värd än mängder av guld och silver. Vad ditt löfte är djupt för min gom. Det smakar sötare än honung. 164. Sju gånger om dagen prisar jag dig för dina rättfärdiga lagar. Och så hade de också ett stort förtroende för Guds ords trovärdighet. Punkt B av psalm 119 har jag lagt in där. Det står i vers 30. Sanningens väg har jag valt. Dina lagar har jag för ögonen. Vers 90. I alla tider gäller vad du har sagt. Du skapade jorden och den blev till. Enligt dina lagar består den ännu. Allting tjänar dig. Det tycker jag är så fantastiskt. Det är liksom nästan han visste om gravitationslagens obevekliga kraft liksom. Enligt dina lagar består jorden ännu. Allting tjänar dig. Jag har sett att allting har ett slut, vers 96. Men dina bud är utan gränser. Och så avdelning C har jag lagt in där. Trohet mot Guds ord, trots svårt motstånd många gånger. Vers 23. Om en furstar sammansvärjer sig mot mig så begrundar jag dina lagbud. Även om våldet hotar alltså. Vers 51. De fräcka hånar mig grovt, men jag viker inte av från din lag. Vers 67. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig till dina bud. Jag vet att dina domslut är rättfärdiga, Herre. I din trofasthet lät du mig lida. Vers 81. Längtan efter din hjälp förtär mig. Jag sätter mitt hopp till dina ord. Jag längtar efter att se vad du har lovat. När ska du trösta mig? Och så vers 83. Jag är som en vinsäck skrumpnad i rök. Men dina stadgar glömmer jag inte. Vilken bild. Det är precis som en vinsäck som är söndertorkad. Alltså helt oanvändbar. Så fullständigt svag och utmattad kände han sig. Men jag glömmer inte din lag. Alla dina bud är sanning. Hjälp mig. De förföljer mig med lögner. De har nästan gjort slut på mig. Vers 87. Men jag viker inte av från dina befallningar. Vers 110. De gillrar fällor för mig. Men jag villas inte bort från dina befallningar. Ni ser, trots allt alla typer av motstånd så håller han ändå fast vid Guds trofasta ord. Jag har föresatt mig att följa dina stadgar. Alltid ända till slutet. Det får gå hur det vill. Jag ger inte vika här, menar han. Och så till sist, punkt D i det här avsnittet har jag lagt in. Den glädje för... Han visar nu till sist också vilka effekter Guds ord har på hans liv i form av styrka, vishet, vägledning och så vidare. Vers 2 redan. Lycklig den som lyder dina bud. Helhjärtat vänder sig till honom. Vers 50. Det tröstar mig i mitt elände och ditt löfte skänker liv. Vers 52. Jag minns dina urgamla lagar. Herre, de ger mig tröst. 92. Om inte din lag vore min lust skulle jag förgås i mitt lidande. Om jag inte hade min glädje i din bok skulle jag förgås. 99. Jag äger mer vishet än mina lärare, ty jag begrundar dina befallningar. Jag är klokare än de gamla, ty jag följer dina befallningar. Av dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägnar. Och en vers som ni känner väl. Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. När dina ord öppnar sig, då ger de ljus. Och de erfarna ger de förstånd. I Afrika kunde det vara så mörkt på kvällen och natten. Jag satte handen framför ansiktet så här, och jag kunde inte se den. Ett så tjockt mörker. Så förstår man att det är bra med en ficklampa. Det gick inte att gå ut utan det. Och då förstod jag den här versen ännu bättre. Ett ljus på min stig. Nöd och elände drabbar mig, men dina bud är min lust. Herre, hör mitt rop. Din kärlek, skänk mig liv som dina lagar lovar. De som älskar din lag är fullkomligt trygga. Inget kan få dem att falla. Vers 176. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, för jag har inte glömt dina bud. Och så till sist har jag några om sorg och helig vrede över att Guds ord inte efterlevs. Det är också en intressant dimension i det här att älska Guds ord. Vers 53. Brinnande vrede fyller mig när de gudlösa överger din lag. Jag säger han 136. Tårar strömmar ner från mina ögon för att man inte håller din lag. Eller 139. Jag förtärs av nitälskan, av lidelse och harm när mina fiender glömmer dina ord. Det här som det beskrivs som Lot i andra Petrusbrevet, att han led svårt i sin, plågades står det, plågades svårt i sin rättfärdiga själ över det liv som av utsvävningar han såg runt omkring sig, står det. De laglösa gärningarna han såg runt omkring sig. Och jag frågar ibland, är det någon risk att vi förtärs av lidelse när vi ser orättfärdigheten och ondskan ha framgång i vår värld? Psalm 119 har alltså 176 verser. Det beror på att författarna aldrig tröttnar på att tala om Guds ords välsignelser. Och det beror på att den är alfabetiskt strukturerad, så att de första 8 verserna börjar på bokstaven Alef, den första bokstaven i det hebreiska alfabetet. De nästa 8 verserna börjar på andra bokstaven Bet och så vidare. 22 konsonanter i det hebreiska alfabetet. 8 gånger 22 är 176. Och det är ett sätt att uttrycka fullständigheten liksom i Guds uppenbarelse. Så god, det går inte att uttömma den. Den är outtömlig. Och det är ändå en psalm trots den här strukturen av stor värme och tillgivenhet, tycker jag. Så mina vänner, nu ska vi börja på allvar. Och då ska vi gå till den första psalmen i Psaltaren. För den sammanfattar och på ett koncentrat liksom hela Psaltarens sätt att undervisa. Man kan nog likna den här psalmen mycket vid vishetslitteraturen. Den kan mycket väl vara skriven just under Salomos tid, 900-talet före Kristus. Den har en undervisande karaktär och vill påvisa liksom de livsavgörande fördelarna med att älska Guds vägar och att hålla sig till hans ord. Och i lite svartvita färger, för så är det med vishetslitteraturen. Den kostar inte på sig att liksom beskriva varje mellan alternativ, utan den tar ytterligheterna för att liksom markera valmöjligheterna. Så antingen så älskar du Gud eller också gör du det inte. Antingen är det gudfrukt eller gudlös. Vi vet ju att det finns nyanser, men det här är poesins sätt att uttrycka sig också. Och han beskriver de livsavgörande fördelarna med att älska Gud i motsats till att inte göra det. Kontrasten mellan den rättfärdiga och den gudlösa människan, det vill säga mellan den människa som hyser vördnad för den här uppenbarelsen och vill ta Guds ord på allvar, och de gudlösa som föraktar Gud och hans ord och vilja. Och nu är det så att den rättfärdiga människan gratuleras. Vi kan få kanske psalm 1 på skärmen här. Hennes livshållning och konsekvenserna av hennes livshållning beskrivs i den här psalmen först med 3 negationer. Det vill säga vad som inte kännetecknar en rättfärdig människa. Det står i psalmens första vers: salig är den som inte följer de ogudaktigas råd. Och som matar det på med parallella satser. Och som inte går på syndarnas väg. Eller sitter bland bespottare eller hädare. Salig kan översättas: oh, hur lycklig den människa är. Alltså inte rent emotionell bemärkelse, utan det är ett objektivt konstaterande. Jag minns ett bönemöte vi hade i församlingen. Och då var det en kvinna som spontant uttryckte: åh, jag känner mig så lycklig. Och då sa den äldste broder som ledde mötet: ja, du är lycklig. Och då menade han just det här, att hon var lycklig oavsett vad hon för stunden kände. Alltså det handlar om en människa som är värd att prisas och gratuleras oavsett det tillfälliga emotionella tillståndet. Och negationen i den här versen har en stegrande allvarskaraktär. Det går liksom mot ett klimax. Från att ta råd från fel håll till att helt identifiera sig med dem som föraktar Gud. Synden börjar liksom ofta i små avsteg från Guds vilja, men slutar sällan där. Lånar man sig till lögn, så vet du att det ofta behövs fler lögner för att täcka den första lögnen och så vidare. Så det första som står här om den rättfärdige, det är att han inte följer ogudaktigas råd. Han rättar sig inte efter de råd som man kan få från människor som inte alls hyser någon vördnad för Gud. Det finns kanske de som lättvindigt säger: skilj dig för allt i världen. Snabbt och lättvindigt. Jag har hört till och med psykologer, för jag har träffat deras klienter, som har sagt: jag fick rådet att bryta med mina föräldrar, för de har ett dåligt inflytande på mig. Men jag vill ju inte det. Och jag tycker det är så fruktansvärt att ge så förenklade råd till en människa som har möjligen kommit i konflikt med sina föräldrar. Men istället för att lösa det, så får man rådet att bryta. Ni förstår, det är inte alltid alla de här råden, även från professionellt håll, är goda råd. Steg 2. går inte in på syndares väg. Det vill säga antar inte den livsstil som kännetecknas av att ha åsidosatt Guds vilja. Liksom ett steg ytterligare. Och så kommer det tredje steget. Inte sitter bland bespottare. Det fanns en felaktig tillämpning i den tidiga väckelserörelsens historia där man inte skulle få sitta på bio för där satt bespottarna. Och då undrar man ju, hur ska jag kunna åka spårvagn och buss? Tänk om jag handlar, blir det någon som har suttit på bio där också? Ni förstår hur inkonsekvent en sån hållning är. Det avser inte alls den tillämpningen, utan sådana människor som står öppet och uttalar sitt förakt för Guds vägar och som tycks samlas också tillsammans för att bekräfta varandra i ett sådant förhållningssätt. Och det psalmisten säger här, det är: ge dig inte i sällskap med sådana så att du får kommentaren: ja, så du är en av dem också. Nu beskriver vers 2 kontrasten till den gudfruktiges livshållning. Kontrasten med den ogudaktige, alltså kontrasten till de ogudaktigas livshållning i vers 2. Utan har sin glädje, han gör inte de här sakerna i vers 1, utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och så kommer parallellt en rimmande vers och begrundar hans ord dag och natt. Alltså glädjen i Guds ord, trots att det kanske bara var de 5 Moseböckerna, det handlar inte om någonting tungt, utan någonting som man tycker om att begrunda dag och natt. Det betyder ju inte att det här är ett bildspråk. Det kallas merism. Det betyder ju inte att han skulle ligga vaken om nätterna och tänka på Guds ord. Utan ytterligheterna av en dimension används för att fånga in totaliteten av det här. Alltså, vi säger ju ofta det här till varandra, kanske från en talarstol: välkomna när ni som kommer nära och fjärran. Och då menar ju inte man bara de som kommer långt bort ifrån och de som kommer nära ifrån, utan man menar alla däremellan. Eller man säger välkomna ung och gammal. Då menar man ju inte bara de unga och de gamla, utan man menar ju alla däremellan också, eller hur? Så vi använder också det här bildspråket, eller vad man ska kalla. Så dag och natt, det betyder alltid liksom har Guds ord i tankarna och begrundar. Det begrunda är ett väldigt fint verb som inte kom med i den nya översättningen. Men det är så fint, för det betyder, man går in i det hebreiska användandet av det här ordet, så betyder att liksom läsa högt för sig själv om och om igen. Med frågan, vad står det? Har jag förstått rätt? Vad står det? Vad står det? Och för det andra, att fråga sig, vad betyder det nu då? Vad kan det här mena? Hur ska jag förstå det här? Alltså tolka, försöka tolka. Och till sist, vad innebär det för mig? Hur kan jag tillämpa det här i mitt liv? Om jag tog den här texten på allvar, vad skulle det i så fall innebära för mig i mitt liv här och nu? Och jag gjorde en liten enkel sån här som man gör till konfirmander. Frågor står det på filen där om du hittar den. Om du vill ha någonting ut av en text du läser, 4-5 verser, tänk på ljuset. LJUSIT. Och fråga de här frågorna. L, finns det något löfte i den här texten som jag kan ta vara på? J, lär den mig något om Jesus, Fadern eller den heliga ande? U, finns det någon uppmaning här? Varning eller förmaning? S, någon synd att ta avstånd ifrån? E, något exempel att följa eller ta varning av? T, någonting att tacka för eller tillämpa idag? Och jag garanterar, du får alltid någonting med dig om du ställer de här frågorna. Nåväl. En sån människa, säger nu psalmisten, som gör det här, begrundar Guds lag på det här sättet, är likt ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär frukt i sin tid, i rätt tid står det, och vars blad inte vissnar, och allt vad han gör lyckas väl. Nå, att umgås med Guds ord innebär att stå i nära och direkt förbindelse med själva livskällan. Som ett resultat av den förbindelsen kommer det frukt. Alltså inte på grund av egen ansträngning, utan som ett resultat, som Jesus sa, förbliv i mig, stanna kvar hos mig, så bär ni mycket frukt. Frukten kommer när den förväntas. Alltså det här trädet orsakar ingen besvikelse. Precis som frukten blir till glädje för andra människor så blir den människa som lever nära Gud också till glädje för andra människor. Dessutom, bladen vissnar inte, står det. När vi under 12 timmar åkte ner från Addis Abeba till byn där vi bodde i södra Etiopien, så var många träd uttorkade. Det var så torrt så det knastrade i marken. Men plötsligt kunde man se liksom en grön orm slingra sig fram genom landskapet. Det var träd som inte får illa av torkan. För de växte längs en liten flod som behöll vattnet och kunde grönska mitt under torrtiden. Så är det med den människa som har sin lust. Som har sin lust i Guds ord, Guds ords undervisning. Hon fortsätter att grönska trots att åren kommer och går. Och det är något speciellt med ett fruktträd, tycker du inte det? Som har stått där i trädgården länge. Gammalt träd. Men ett troget träd som man bär frukt år efter år. Man nästan känner en vördnadsbjudande respekt när man tittar på det trädet. Precis så uttrycker också psalm 92 det. De rättfärdiga grönskar som palmer, som cedrar på Libanon växer om. De är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt, frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Jag kom till ett ungdomsmöte i Saronkyrkan när jag jobbade en fredag kväll. Och då sa jag till ungdomarna, idag har jag träffat församlingens vackraste kvinna. Och jag såg hur tjejerna bara titta på varandra lite grann. När såg vi pastorn idag? Eller vem var det som såg hon? Och så berättade jag. Jo, jag var upp på Strömmensbergs sjukhem. Och jag kom till Asta Gustafssons säng. Hon är 94 år. Och hon låg där med det här gråa håret, glest numera. Två hörapparater, en i vardera öra. Starka, starka glasögon, för hon såg så dåligt. Rynkat ansikte. Inte helt besatt, full besättning med tänder heller. Och dessutom hade hon fått en hjärnblödning som kunde inte tala. Och jag ställde mig där och öppnade sångboken och började sjunga som jag brukar göra någon sång. Men så tittade jag ner på Asta. Och jag kom helt av mig. Jag nästan bara gråt. Men hon strålade, vet du. Som en ängel låg hon där i sängen. Hon var så vacker. Och jag sa till ungdomarna, jag försäkrar inte med någon sista make-up-försök eller NKLens sista mode. Hon låg där, väntande på sitt uppbrott, men återspeglade en himmelsk skönhet som kommer av den inre människans skönhet. Den skönhet som uppstår när Jesus får göra rent hus och ta sin boning i hjärtat. Och med tanke på henne tror jag att dikten kom. Det glimmade en glädje i deras ögonvrå som inte lät sig släckas fast åren trängde på. Det pålade en källa så ohörbar men ljuv. De bar den djupt inom sig på vägen hem till Gud. De kallade sig gäster i våran värld och tid. De sa det fanns ett löfte om evigt liv i frid. De lät sig inte fångas av ytlighetens glans. De löpte för att vinna en oförgänglig krans. De sjöng en sång i dalen, i landet där vi dör. De hoppades i mörkret. De såg ett ljus framför. De trodde på en morgon som säkert skulle gry. De hoppades på dagen då skapelsen blir ny. Välsignad är den man som förtröstar på Herren, utropar också Jeremia. De behöver inte frukta hettan som kommer. Dess löv är alltid gröna. De behöver inte förskräckas för ett torrt år. De upphör inte att bära frukt. Men innan jag slutar, kanske också jag måste ta det problematiska i den här versen. Allt vad han gör lyckas väl. Va? Är det verkligen sant? Jag ska inte gå in något djupare på det, utan jag ska ta upp psalm 73 en dag här som verkligen jobbar med den här problematiken. Men salmen här tillhör alltså vishetslitteraturen där man ofta talar i generella termer. Den som håller sig till den goda undervisningen, som till exempel Ordspråksboken ofta säger, den som lyssnar till mig, säger visheten, slipper gå på onödiga smällar i livet. Det går bra. I stort sett går det bra om du lyssnar till goda råd, eller hur? Så generellt går det bra för den som håller sig till Guds ord. Det är sant att vi kan råka ut för olyckor som andra människor. Men i stort sett så besparas man många onödiga smällar i livet. Vi återkommer till det, psalm 73. Så återvänder han till kontrasten i vers 4. Så är det inte med de ogudaktiga. Så på så sätt är det inte med de ogudaktiga som nyss har beskrivits i vers 3. De är istället som agnar som vinden bortför. Lägg märke till att motsatsen beskrivs inte i termer av ett träd som torkat och vissnat, utan någonting ännu mycket värre. Motsatsen beskrivs som agnar som vinden för bort. Alltså inte ett torrt träd, utan agnar, det används ofta i den bibliska litteraturen som symbolen för det totalt värdelösa och snabbt försvinnande. Lik röken ur en skorsten som vinden för bort och du ser den inte mer. På tröskplatsen, vi har sett den många gånger i Etiopien, ute på fälten, en tillplattad jordyta där de näringsrika vetekornarna, alltså kärvarna, samlades där och så gick oxen runt och tröskade ut de värdefulla vetekornen ur agnarna. Och nu skulle alltså agnarna skiljas från sädeskornen. Och när kvällsprisen kom så slängde bonden upp med sin kastskovel det här i luften. Och kvällsprisen kom och förde bort agnarna med vinden medan den värdefulla säden, vetekornen, föll ned och bildade en hög på tröskplatsen. Men agnarna, de fördes bort för de var alldeles tomma utan innehåll och försvann utan att någon saknade dem. Tänk, detta är en bild på Guds dom. Där det möjligen ska finnas att kunna stå där utan tyngd och värde när livet ska utvärderas. Ska det finnas sådana möjligheter som inte ska bestå inför Gud på domens dag utan vara som agnar utan någon tyngd inför Gud? Det är en allvarlig bild. Det står vers 5. Därför ska de ogudaktiga inte bestå i domen, det vill säga på utvärderingsdagen. Ej syndarna i det rättfärdigas församling. De kan liksom inte förbli stående i rättssalen utan måste sätta sig ned i blygsel likt en som är överbevisad om sin skuld. Och det står i det rättfärdigas församling som antyder detta är en offentlig scen. Där det blir uppenbart att det är en skillnad som inte beror på att de rättfärdiga är fullkomliga. Kanske det skulle stå egentligen de förlåtnas församling. Men enligt en av Jesu liknelser ska det komma en dag då ogräset ändå ska skiljas från det äkta vetet. Eller hur? En sista kontrast återges i vers 6. Ty Herren känner de rättfärdigas väg. Men så kommer kontrasten. De ogudaktigas väg leder till fördärvet. Att Herren känner de rättfärdigas väg betyder här närmast att han är med dem på vägen. Vilket innebär trygghet och en försäkran om att vägen leder rätt. Herren är med dem. Men kontrasten. Det är inte en synonym tanke, det är en motsatstanke, vilket ofta också används i den hebreiska poesin. Där ett påstående görs i den första satsen av en vers och så kommer motsatsen i den andra. För att liksom markera sanningen och allvaret i det här. Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg blir allt mer dunkel liksom. Och försvinner till sist bort i dimman ut på sankmark. Hur ska vi förstå den här salmen? Som ett varnande och undervisande exempel. Alltså ett varnande en varnande undervisning kan man väl säga till den som valt att helt osidosätta den Gud som valt att tala till oss på ett så vackert språk. Och som om inte det räckte så målar han hela skapelsen som han gör dessa hönedagar för att locka på människan. Och när hon ändå inte frågade efter vad konstnären heter så kom han till oss och presenterade sig och talade till oss personligt i Jesus Kristus, sin son. Inte ens då lyssnade vi, utan fäste honom fast vid korset, du vet, och tryckte törnekronan ner över hans hjässa som för att tysta Guds klara vittnesbörd till oss. Men som vi ska se i psalm 22, kanske imorgon redan, så fanns det en fortsättning. Psalm 1 lämnar oss där och jag tror vi slutar där för dagen också. Låt oss bedja. Tack gode Gud för den undervisning som du ger oss i ditt sköna ord. Och precis som Frykman sjöng en gång, vi ser i ordet hans sköna bild. Hans sköna bild. Han är så tålig, han är så mild. Han är den högsta av alla, största av alla. Hjälp oss att se Herren Jesus i psalmernas bok den här veckan. Mätta oss, o Herre, med din nåd. Amen.